If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
En förutsättning för god vård, när det gäller all vård men kanske särskilt när det gäller kvinnohälsa eller mödrahälsa, det är faktiskt att vi forskar och tar reda på det som vi inte redan vet. Vi vet mycket, men vi vet inte allt. Det är faktiskt så att bara 4% av all läkemedelsrelaterad forskning går till kvinnohälsa. Och vi på Babys Podcast, vi vill ju alltid vara med och lyfta aktuella forskningsprojekt, både när de startar och pågår och sen också komma tillbaka när det finns ett resultat. Och det är fast det vi ska prata om idag. Vi ska prata om en studie som handlar om ett av våra stora mysterier, och det är havandeskapsförgiftning, eller preeklampsi som det också heter. Jag som pratar heter Rebecca, jag är gynekolog, och med mig i studien har jag som vanligt
barnmorska Karina.
Och våra gäster idag, de ska berätta om en pågående studie kring havandeskapsförgiftning och hur man kan förebygga för tidig födsel i samband med det här. Och det man då tittar på, ett läkemedel som heter metformin, som ni nog har hört talas om tidigare här i podden. Vi har pratat om det när vi har pratat om PCOS till exempel. Våra gäster är Lina Bergman som är överläkare i obstetrik och gynekologi. Hon är docent och forskargruppsledare för preeklampsigruppen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Och vi har också med oss Felicia Andersson som är forskningsassistent i samma forskningsgrupp. Så häng med in i podden! Varmt välkomna Lina och Felicia.
Tack så mycket.
Jätteroligt att ni vill gästa oss och berätta om preeklampsi, men framförallt den här spännande studien som ni drar igång.
Ja, jättekul att få bli inbjuden och prata om preeklampsi.
Ska vi börja med att kanske bara kort berätta vad är preeklampsi? Vad är havandeskapsförgiftning?
Absolut. Det är ju som du säger i inledningen här, ett av våra fortsatta mysterier inom förlossningsvården och graviditetsrelaterade sjukdomar. Det definieras som när kvinnan då får högt blodtryck helt plötsligt under graviditeten i kombination med att något av hennes andra organ eller fostret påverkas negativt.
Och hur vanligt är det här i Sverige?
I Sverige ser vi det ungefär 3,5% av alla gravida.
Har det inte varit högre tidigare? Jag vill liksom minnas för 200 år sedan när jag pluggade att man sa en liten högre siffra då.
Ja, det beror lite på hur man tittar på det och vart i världen man tittar. Frekvensen ligger ungefär kring mellan 2-8% som då skiljer sig lite mellan olika länder. Till exempel Asien har ganska låga siffror. Vi ligger någonstans där i nedre intervallet eller mitten, och så USA till exempel stiger incidensen av preeklampsi. Mm.
Och om man då drabbas av preeklampsi, vad kan det innebära för nackdelar och risker då, både för den gravida men också för fostret?
Jag skulle säga att det är väldigt olika vart i världen man bor och vad man har för tillgång till mödrahälsovård. Vi har ju en fantastisk mödrahälsovård i Sverige som upptäcker det här i ganska god tid. Det är ju därför man går och lämnar de här urinstickorna och tar blodtrycket, för att man ska upptäcka det tidigt innan man blir så särskilt sjuk. Så i Sverige så skulle jag säga att de flesta kvinnor som får preeklampsi kanske kommer bli igångsatta i förlossning lite tidigare än vad de har tänkt sig, men föder ett helt fullt friskt barn och är inte påverkade själva. Sen finns det en liten del då som blir mer eller mindre svårt sjuka av den här sjukdomen. Då det kan också gå mer eller mindre snabbt, där både barnet och mamman kan påverkas. Men i andra länder som till exempel Sydafrika där jag också jobbar, där ser vi mycket mer komplikationer när man presenterar för sent liksom i förloppet och redan har utvecklat svåra organkomplikationer.
Mm. Alltså den mödravård, det system vi har i Sverige, från början så var det ju just för att hitta havandeskapsförgiftning eller preeklampsi. Det var så det började, med blodtryckskontroller. Sen har det ju liksom byggts på år för år med fler och fler saker, men från början var just mödravården för att hitta preeklampsi.
Det stämmer jättebra.
Ja, så det är ett gammalt mysterium det här också. Jag hintade ju lite grann i början att det här skulle handla om att förebygga förtidsbördar, så att föda för tidigt. För visst är det som med preeklampsi att det kan väl te sig lite olika beroende på när graviditeten det startar, om det är liksom vecka 24 eller 28 eller 38.
Ja, precis. Det som är lite svårigheten med det här är att boten mot sjukdomen är förlossning. Och det gör ju inte så mycket då när den uppträder sent i graviditeten, vilket 3/4 av all preeklampsi gör, alltså efter vecka 37, som vi kallar för sen preeklampsi. Men när den uppträder innan dess, då, särskilt när det kryper ner i åldrarna på barnet som 24-25 veckor, så blir det problematiskt. För att barnet mår bäst av att stanna kvar i mammans mage för att växa och mogna på sig. Och mamman skulle må bäst av att bli förlöst med en gång när hon får sin diagnos. Det blir liksom en balans där mellan att göra så bra som möjligt för barnet och hålla det säkert för mamman.
Och då tänker jag att då kommer vi in lite igen på den här studien. Som, är den redan igång eller är den i startgrupper?
Den är i full gång.
Den är i full gång, ja. Och berätta då, för det här är ju då en läkemedelsstudie när man tittar på preeklampsi och att förebygga den här förtidsbörden. Berätta lite hur upplägget och tanken är kring det här.
Ja, det här är en studie då som egentligen faktiskt urspringer från en mindre studie som har utförts här i Kapstaden i Sydafrika. Där man har gett metformin, som du nämnde inledningsvis här, som egentligen är ett diabetesläkemedel från början. Vi samarbetar med en forskargrupp i Australien som kom på den briljanta idén att försöka se om läkemedel redan är säkra under graviditet skulle kunna fungera mot preeklampsi. Det är ju svårt att introducera helt nya läkemedel under graviditet eftersom man har både mamman och barnet att tänka på. Och då uppstod då metformin som en lovande kandidat i deras laboratorium. Så gick man vidare och undersökte det här i Sydafrika. Och då bland de här kvinnorna så var de som tog metformin då gravida i snitt en vecka längre. Det kan ju kanske tyckas inte så länge, men i de här tidiga veckorna så är det en väldigt stor skillnad att föda barn i vecka 27 eller vecka 28. Så med den bakgrunden då så har vi fått medel från vårt vetenskapsråd här i Sverige och köra en liknande studie på då en nordeuropeisk population för att se ifall vi ser en liknande effekt hos oss. Så vi har 7 center som ska vara med i Sverige. De kommer från Dalarna och Uppsala och Stockholm och Göteborg och Skåne. Där vi ska se då om metformin kan förlänga graviditeten hos de kvinnor som får en tidig debut av sjukdomen före vecka 34 plus 0. Och se om då vi kan minska graden av förtidsbörd som är vårt liksom huvudutfall då, så att säga.
Och hur går det liksom till rent praktiskt när en kvinna liksom erbjuds att gå med i den här studien? Hur funkar det?
De här kvinnorna söker ju oftast på MVC, alltså på sina vanliga rutinbesök. Och där, det är ju ofta där som de mäter upp sina höga blodtryck och får sina, att de har proteinurier. De flesta blir ju skickade till akuten här på Östra då. Och allra vanligast är väl att man läggs in för en observation i de här tidiga veckorna för att se liksom vart, hur det ser ut och hur de mår och hur det utvecklar sig.
Och är det då liksom i samband med inläggningen som man då ställer frågan kring, vill du vara med i den här studien?
Ja, det kommer ju vara det allra vanligaste. Det finns ju även de kvinnorna som är så pass stabila att de kan vara hemma. Men det allra vanligaste är att de kommer ligga inne när de får frågan.
Mm. Och då, vad händer då när man går med i den här studien? Jag tänker med metformin, hur går själva studien till då?
Den här studien är dubbelblindad, så man blir randomiserad till metformin eller placebo. Och det är ingen som vet vad man får.
Ja, och då, bara för att förklara för de som inte kan de här svåra orden, det betyder alltså att man lottar.
Precis.
Ja, så att man lottas då till antingen den här aktiva substansen eller
ett
sockerpiller helt enkelt.
Ja. Ja.
Och patienten vet inte, men ni som prövar vet inte heller vem som har fått vad.
Nej, det är helt obegripligt. Så det är ingen som vet förrän studien är färdig vem som får vad.
Mm.
Nej, men när man har gått med i studien, det finns ju fler delar där vi tar flera olika prover i studien och kollar ju även mycket på psykisk hälsa i form av olika enkäter. Men när de har fått sitt läkemedel så följer man upp de här patienterna 2 gånger i veckan med blodprover. för senare analyser. Och nej, men det blir mycket kontakt, det blir mycket, ganska mycket för dem att göra. Det ska läggas in i en behandlingsdagbok, hur mycket tabletter de har tagit, om de har några biverkningar.
Mm. Vad är det för dos på metformin man studerar? För den finns ju liksom i många olika styrkor och varianter.
I denna studien så är det 3 gram per dygn. Är det man kollar.
Så det vi har ju pratat om metformin i samband med PCOS tidigare. Och då kan man säga att då är den dos som ni ger i den här studien är ju då betydligt högre än det vi använder vid PCOS. För de som lyssnar och är vana att använda metformin så kan jag säga att det här är...
Ja, men det kan ju Lina förklara varför vi har dosen vi har.
Mm, det kan jag göra. De har ju kört en studie faktiskt innan den här metforminstudien här i Sydafrika där de testade omeprazol som är en sån här gastrit- eller magkatarrsmedicin. Och den verkade inte fungera, men det man såg då var att de här kvinnorna utsöndrade den här medicinen väldigt snabbt. Dels gör man det för att man är gravid och dels gör man det för att man har en njurpåverkan. Så att liksom medicinerna går ur systemet snabbare. Och då ser vi ibland också på de här kvinnorna att vi behöver ge dem blodtrycksmedicin mycket oftare och högre doser och sådär. Så de gjorde en sån här så kallad farmakokinetisk studie då. Det är när man tittar på hur koncentrationen av läkemedel ser ut i blodet då, hos de här kvinnorna som har preeklampsi eller havandeskapsförgiftning. Och då såg man att en daglig dos på 3 gram metformin motsvarar ungefär en daglig dos på 2 gram metformin då i den icke-gravida populationen. Så det vi behöver ge lite mer för att få samma effekt kan man säga.
Och ger man de 3 grammen vid ett tillfälle eller fördelas det över dygnet?
Det fördelas på 3 gånger per dygn.
Och är det en skillnad mot att man skulle ha gett det en gång eller 2 gånger?
Jag kanske kan svara på det. Ja, men dels är det antal tabletter och sen är det ju skillnad att kunna portionera ut det lite grann över dygnet så man inte får den hela fulla dosen med en gång. Och när det gäller metformin så är de vanligaste biverkningarna att man får diarréer, alltså blir lös i magen då och kan också ha viss illamående. Men det får ju gärna Felicia svara på igen där hur det har gått hittills och hur kvinnorna tycker att det går att ta de här medicinerna. Vi vet ju förstås inte vilken medicin de är på. Det är det som är det fina med sådana här blindade studier. Man kan ju få biverkningar även om man äter ett sockerpiller. Så det är ju därför vi är blinda då. Men du kan ju berätta lite mer om det Felicia kanske, hur de har det.
Ja, men än så länge så har vi inkluderat 4 kvinnor. Och det är faktiskt alla 4 som har blivit tillfrågade och alla har sagt ja, så det är faktiskt jätteroligt. Kvinnorna har fått diarréer allihopa. Någon kanske lite mer, men annars har det varit uthärdligt. Liksom. Det har inte varit några större konstigheter på de flesta. Man kan ju då behöva göra en dosjustering. Det har vi behövt göra i ett av fallen än så länge på grund av biverkningarna. Men redan efter ett dygn så kan man gå upp till full dos igen och utan att det har varit någon konstighet idag. Så jag tycker ändå att än så länge så har det funkat jättebra.
Mm. Är biverkningen förstoppning, är det någonting som sker initialt och är övergående?
Du tänker på diarréer?
Jag tänker på diarréer.
Ja, precis.
Eller,
nej, men det är förstoppning, men jag tänkte att du menar något tvärtom.
Ja,
det är precis. Det är en biverkning som mest brukar ske i startfasen av behandlingen. Och då är det precis som Felicia säger, att forskningssköterskorna, då, Felicia i Göteborg och våra andra forskningssköterskor i övriga delar av landet har ganska tät kontakt med kvinnorna och kan hjälpa dem då kanske gå ner i dos ett litet tag för att sen kanske kunna gå upp i dos igen då.
Du nämnde där att man också får fylla i enkäter kring psykisk hälsa. Berätta lite hur det... För jag uppfattade det först som att tanken var att man skulle studera, kan vi förlänga graviditeten? Så här, kan vi få det här, kan vi liksom få det en vecka till eller 2 veckor till? Men det låter spännande att ni också tittar på det här med psykisk hälsa.
Vi vill ju göra så mycket som möjligt av den här studien nu när vi väl får testat läkemedel under graviditet. Det är väldigt spännande. Det finns ju inte så många läkemedelsstudier under graviditet. Och då vill vi gärna se på andra aspekter också. Studien är, om man säger, beräknad på det här utfallet förlängning av graviditet. Så där har vi gjort beräkningar så att vi ska få med så pass många kvinnor så att vi är ganska säkra på att vi kan visa en skillnad om det finns en skillnad. Och då kan vi visa en skillnad på 3,5 dags förlängning eller mer av graviditeten. Men sen har vi också lagt in flera olika saker då som är intressant tycker vi att titta på, även om kanske inte studien alltid har tillräckligt många kvinnor med för att göra det. Och då har vi ett gäng olika utfall, och där inkluderar vi också då samarbeta med en barnmorska som heter Carolina Lindén, som jobbar mycket med patientrapporterade utfall. Så det handlar om allt kring från amningserfarenhet till exempel, som ju skulle kunna bli bättre om man blir förlöst senare. Det handlar också om tilltro till egen förmåga och depressionsångestskattningar.
Mm. Kommer ni på något sätt att följa upp barnen när de är födda?
Ja, det kommer vi göra. Dels så följer det är faktiskt då våra så kallade sekundära utfall, det vi tittar på i andra hand då. Det är hur mycket barnet väger. För vi vill ju att det ska fortsätta växa in i magen, även om man får längre graviditet, så vill vi också att barnet ska bli större. Och det andra vi tittar på är hur länge barnet har behövt vårdas på neonatalenhet. För det är ju vanligt att man behöver göra det när man föds för tidigt, och förhoppningsvis då genom behandlingen med metformin, om vi kan förlänga graviditeten, så kan vi också minska den tiden på neonatalenhet för barnet. Och utom det har vi också andra utfall då som vi tittar på kring barnets hälsa, och också en 2-årsuppföljning av barnet där vi ska undersöka hur de utvecklas kognitivt. För det är ju egentligen på något vis den riktiga behållningen. Om man föder ett levande barn en vecka senare, så vill man ju att det också ska gå lite bättre för det senare i livet.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hur är tanken när ni rekryterar? Vad är liksom kriterierna för att få vara med i studien? Och finns det någonting som gör att man inte kan vara med i studien?
Ja, vi har ju flera olika både inklusion och exklusionskriterier som gör att man kan vara med och inte kan vara med. Men man behöver ju vara 18 år och man behöver ju kunna förstå vad det är man tar sig an. Det som är med själva diagnosen då är att man behöver en signifikant proteinuri, alltså att man behöver läcka en viss mängd protein då. Idag kan man ju få diagnosen på olika organpåverkningar, men i denna studien behöver man ha en proteinuri som är signifikant. Sen behöver man också veta att inte patienten eller bebisen är så pass sjuk eller dåliga att man behöver förlösa dem nu, utan man tänker ändå att de ska kunna vara gravid ett litet tag, åtminstone 48 timmar, för att man ska ha en möjlighet att göra en påverkan då, om det finns en positiv påverkan.
Jag tänker, metformin används ju redan idag under graviditet, fast vid andra tillfällen, till exempel vid diabetes. En del med PCOS står på metformin. Jag tänker, om man redan står på metformin innan, nej, så kan man väl inte vara med?
Nej, det kan man inte. Man kan inte äta metformin innan. Man kan inte heller ha typ 1 diabetes och vara med i studien. Så det finns några till exklusionskriterier. Men nej, du måste vara fri från metformin tidigare.
Ja. Ja, för det här med typ 1, eller för all del typ 2, en del typ 2 diabetiker får ju också gå över på insulin under graviditet. Och tänker att om man står på insulin redan, så kanske man inte heller kan vara med i den här metforminstudien, eller?
Det är egentligen ingen absolut kontraindikation, men det finns ju också, vi har ju våra kollegor som behandlar de här patienterna, och ifall kollegan som behandlar patienter tycker att den här patienten inte är lämplig för en sån här studie, då kan kollegan säga att det inte är lämpligt, men om de har insulin så är inte det någon kontraindikation egentligen. Däremot så får man ju förstås monitorera patienten som att hon skulle ha stått på metformin, även om man inte vet om det är metformin eller sockerpiller. Så man kanske får justera insulindosen till exempel.
Men då tänker jag att de som redan står på metformin av någon anledning, de kanske har en minskad risk då för preeklampsi.
Ja, det är en väldigt bra fråga, och det har man sett i vissa studier som inte har haft för syfte att undersöka utvecklingen av preeklampsi, utan kanske andra utfall som att minska att barnet inte blir för stort och så. Och då är de här deras då sekundära utfall eller extra utfall som man tittat på. Då har man sett en trend till att de här kvinnorna utvecklar faktiskt preeklampsi eller hypertensiv sjukdom i mindre grad. Då.
Och det är väl också där, bland annat därför man har tittat på det här med metformin under graviditet hos dem med PCOS att stå kvar. Dels är det för att begränsa viktuppgång, men man har väl också haft tanken att det skulle minska risken för preeklampsi.
Ja, precis. Det är så jag uppfattat det.
Ibland är det ju så att man börjar använda behandlingar liksom, vad ska man säga, i verkliga livet redan innan man har en studie. Vet ni om det är så att man använder metformin idag redan, fast det inte är studerat, alltså för det här syftet?
Nej, faktiskt inte vad jag har hört om från någon kollega än. Här nere där jag då också jobbar i Kapstaden så är ju alla kollegor väldigt entusiastiska över detta och frågar om kan vi inte få börja använda det här nu då? Ja. Men då får vi säga att lugna er lite grann. Det var ju en ganska liten studie den här första, och nu driver de en liten större studie här nere på 500 kvinnor. Vi ska få med 294 kvinnor, och sen är det en systerstudie i Holland också som ska sätta igång. Så med de här tre studierna, efter det tror jag nog faktiskt att vi kommer kunna säga om det är en behandling som vi kan rekommendera.
Men det är väl ganska typiskt oss i vården. Så här, kan vi inte få köra igång nu?
Ja, man vill ju hjälpa. Så är det ju.
Precis. Något annat så där som ni tycker att det är viktigt att de som lyssnar känner till kring studien? Jag tänker, det kan ju vara så att det är någon som lyssnar som faktiskt kommer att bli tillfrågad.
Precis.
Om att vara med. Är det något så där som ni tycker att vi har glömt att fråga om, eller...?
Men jag tycker en övergripande fråga som ligger mig väldigt varmt om hjärtat är ju att jag tycker att det är fantastiskt roligt att vi börjar se lite mer behandlingsstudier under graviditet. För historiskt så har ju gravida kvinnor uteslutits från behandlingsstudier, och det gör ju att vi är lämnade med gamla läkemedel som man ändå har fått använda, som du var inne på förut, Rebecka, att vi testar då. Kanske kvinnor som måste ha en viss behandling, och så har man sett att nej, men det går ändå ganska bra utanför studiesammanhang så att säga. Och det är ju inte det bästa sättet att utvärdera ett läkemedel. Och det känns som att det kommer lite mer och mer nu ändå studier som faktiskt riktar sig mot gravida kvinnor. Och jag tycker att det är väldigt roligt att se, för att det kommer att göra att fältet kommer att utvecklas, och vi kommer att se bättre utfall vid graviditetsspecifika sjukdomar. Och även hos kvinnor som kanske har kroniska sjukdomar och behöver ta medicin under graviditet.
Lina, tänker du som... verkligen ägna ditt liv åt det här med preeklampsi. Vet du om det? Ja, du kanske gör lite annat också. Okay då.
Lite grann kanske.
men det är ju ändå så att man tänker på dig när man pratar preeklampsiforskning. Vet du om det är några andra preeklampsi-studier som pågår i Sverige parallellt? Är det liksom flera...
Tänker du just på behandling för preeklampsi, eller tänker du på studier i allmänhet?
Studier i allmänhet. Jag tänker att man kan ju bli tillfrågad att vara med i en studie, och så kanske det är någonting annat än den här. Är det fler som pågår? Och kan man vara med
Absolut.
I två studier samtidigt?
Ja, men om det är så kallade observationsstudier, alltså när vi inte ger ett läkemedel, då går det ju alldeles utmärkt. Sen när man ger ett läkemedel, då är ju risken då att det här läkemedlet påverkar förloppet, eller risken eller chansen, vi hoppas ju att det påverkar förloppet. Och då kan det ju lite störa kanske en annan studie som ska titta på effekten av liksom andra exponeringar så att säga, eller andra faktorer då med sjukdomen. Men det som vi har haft som är väldigt spännande är ju den så kallade impact-studien. Den har stängt nu, men den tittar på just att kunna förutsäga vilka kvinnor som kommer få preeklampsi redan tidigt i graviditeten. Och den hoppas vi kommer kunna faktiskt se en stor skillnad i hur vi hanterar mödravården och hur vi riskskattar kvinnor. Och att vi kommer kunna hitta många fler, särskilt de som utvecklar den här tidiga formen. Och då har vi redan en behandling som vi kan ge som heter trombyl, som de då kan börja ta för att minska sin risk. Så där tror jag att vi kommer få resultat under det här året faktiskt, så det är väldigt spännande. Mm. Och utöver den så pågår det ju många observationsstudier. Vi har en i Göteborg som Felicia också är med i, som har en systerstudie i Uppsala. Och sen har jag en kollega i Stockholm som kommer att initiera förhoppningsvis en annan interventionsstudie som tittar mer på vad händer efter graviditeten. Så de kvinnorna som har drabbats av preeklampsi, kan vi göra något för att minska deras risk för att drabbas igen och få en bättre till exempel blodtryck och BMI efter graviditeten. För det ser vi efter preeklampsi att de här kvinnorna har en högre risk för att få hypertoni och hjärt-kärlsjukdomar senare i livet. Och också en ökad återupprepningsrisk då, preeklampsi. Så det händer en del i fältet, absolut.
Mm. Det är jättebra. Jag får fråga om rödbetsstudien. Jag jobbar på Danderyd och där har vi ägnat oss åt den i ett antal år.
Mm. Den har inte jag sett några data eller liksom hur det har gått i den. Så där kan jag tyvärr inte uppdatera er, men jag kan återkomma när jag har pratat med mina kollegor där.
Ja, det är väl också jätteintressant
att
eller dricka rödbetsjuice eller saft.
Just det.
Och på så sätt kunna förebygga.
Och jag tänkte också när den här studien som nu är stängd, när det finns någonting att presentera, när vi vet, när ni har lite mer att berätta kring det här med hur vet vi vilka som ska drabbas och hur ska vi förebygga, så vore det jättekul om du kom tillbaka och berättade om det. Så kan vi fokusera på förebyggande också.
Det gör jag jättegärna. Mm.
Det skulle vi egentligen ha haft innan, Rebecka. Hur man kan förebygga.
Ja, men nu är inte alltid allting logiskt och kronologiskt här i världen.
Men hörni, alla doktorer där ute. Jag undrar lite över blodtrycket. För det har ju varit lite olika regler eller riktlinjer om vilket blodtryck man pratar om. Är det 140 över 90 vi pratar om som vi kallar det högre blodtrycket?
Det här frågan kanske aktualiseras eftersom man pratar om hypertoni på ett annat sätt i den icke-gravida populationen nu. Man pratar ju om det här liksom förstadium eller prehypertoni när man har liksom lite lägre tryck men ändå över det som man tycker är hälsosamt då, över 130 systoliskt, över 80 diastoliskt. Men i graviditet så gäller fortfarande 140 över 90. Det har inte kommit några studier än som visar att man tjänar på att sänka den nivån då på blodtrycket. Det som händer om man gör det är också att man fångar fler i sitt nät och säger att du är sjuk. Och det får man ju också tänka på hur det gör, vad det gör med oss som personer och blir diagnostiserad med en sjukdom. Och som exempel om man blir diagnostiserad med preeklampsi, då vet man ju att man inte kommer gå över tiden. Man kommer bli förlöst efter 37 veckor och genomgå en igångsättning av förlossningen och så. Så det får ju också effekter, det vi gör. Och där måste man ju ha på fötterna för att säga att det man gör är skyddande, mer än skadande så att säga.
Det här som vi hade tidigare, att vi inte bara tittade på blodtrycket i sig utan att vi också tittade på hur mycket blodtrycket hade stigit. Att om man startade väldigt lågt och sen steg, om det nu var, hur minns jag faktiskt inte så länge sedan, 20 enheter systoliskt och 15 diastoliskt eller om det var tvärtom. För visst är det bortplockat? Och hur länge sedan är det? Det är kanske 10-15 år sedan åtminstone.
Ja, det är bortplockat i modern tid och det finns samma sak där. Det finns liksom ingen evidens som riktigt styrker att vi gör bättre om vi liksom tittar på den här blodtrycksförändringen. Jag tycker också det känns väldigt logiskt att om man går in i graviditeten med 90 över 70 och sen så kommer man in med 150 över 100, att det borde vara farligare så att säga. Men det är inte riktigt någon som har kunnat visa det. Vi har tittat här nere i Sydafrika på det också faktiskt. Vi tänkte att det kanske är de som stiger väldigt mycket då liksom, som får de här komplikationerna. Men det var ingen skillnad riktigt faktiskt. Utan det är mer det absoluta blodtrycket när man presenterar sig med sin sjukdom som är avgörande. Där det är ju farligt att ligga över 160 eller 110 i blodtryck då, när man är gravid. Så då måste man ju ganska akut försöka sänka det då ner till säkra nivåer.
Mm. Ja, det är ju bra att lite ändras.
Ja, eller hur? Ja. Eller hur?
Ja. Gamla doktorer.
Cirkeln kanske är slut. Vi kanske är tillbaka till den här förändringen i framtiden.
Ja, men det
brist på bevis är ju inte att, det inte är så. Så kan man ju också säga. Mm.
Men det där lever kvar lite grann. För jag hör ibland när jag sitter i mödravården så hör jag barnmorskan säga så här: ja, men hon hade ju det här trycket när hon skrev in sig. Liksom. Ja, det är sant. Men,
Och det är klart att det kan vara så att man är på väg någonstans. Om man helt plötsligt kommer på en kontroll och ligger på 135 genom 85 och man har ett inskrivningstryck på 100 genom 70, då kanske det är värt att kolla nästa tryck lite snabbare om det dröjer många veckor till nästa kontroll till exempel.
Men hörni, det här med tid är ju en intressant faktor när det gäller forskning. Om ni nu startar nu, hur lång tid tror ni att det kommer att ta att rekrytera så många som ni behöver för att få lite power i studien, och hur lång tid tar det sen innan ni kan presentera ett resultat?
Ja, men vi tänker oss att det här ska ta 3,5 år. Och då har vi beräknat att vi ska kunna få med en tredjedel av alla kvinnor som har den här typen av preeklampsi på de här 7 centrarna som är med. Och hittills, som Felicia berättade, så har ju alla som är valbara faktiskt tackat ja. Så att vi är initialt här i första skedet väldigt positiva över att vi ska kunna klara det. Sen efter de här 3,5 åren så tar det nog säkert något halvår eller år ytterligare tills vi kan ha data helt färdigt, skulle jag säga.
Men då kan vi sikta på att ni kommer tillbaka om 4 år och berättar.
Det låter som en bra tidsram.
Ja, men vi ska inte släppa er så länge, utan vi lovade ju att vi skulle återkomma till det här med riskfaktorer och förebyggande. Så det får vi planera in också, tänker jag.
Absolut. Jag skulle vilja veta återigen, vilka sjukhus är det aktuellt att få gå med i studien?
Det är också en jättebra fråga för alla som lyssnar och undrar. Då är det de kvinnorna som vårdas på Falu lasarett i Dalarna. Och sen är det Uppsala akademiska sjukhus i Uppsala. Och sen har vi med Karolinska Solna och Karolinska Huddinge i Stockholm. Och sen har vi med Sahlgrenska universitetssjukhus i Göteborg. Och så har vi med Malmös universitetssjukhus och Lunds universitetssjukhus i Skåne. Sen så får vi se under studiens gång om det är så att vi behöver ha in fler center. Men det är de här 7 då som vi börjar med nu initialt.
Ja, men det är ju stora sjukhus, tänker jag. Så det borde ju kunna gå ganska så snabbt att rekrytera.
Ja, det är precis. Det är lite så vi har tänkt med att det är många som får den här tidiga typen av sjukdom, men blir ju förflyttade faktiskt från sina hemsjukhus till de här lite större centrarna som kan ta hand om små barn om man behöver bli förlöst för tidigt då. Men trots det så är det en ganska ovanlig sjukdom i Sverige. Ungefär 0,4% av alla gravida drabbas av den här typen av preeklampsi. Så vi behöver ändå några år på oss då.
Men om man nu är patient och vill veta mer och kanske har havandeskapsförgiftning och önskar gå med i studien, vart letar man information och vart hör man av sig?
Ja, då har vi en hemsida för all vår preeklampsiforskning och den här studien också finns med. Och då är det www.preeklampsiaresearch.com. Och där finns det information om studien och vilka center som är med. Och även patientinformation som man kan läsa då på. Eller försökspersonsinformation som man kan läsa där på hemsidan.
Och den finns på svenska språket?
Ja, precis. Det står en svensk länk precis som man kommer in på hemsidan som man kan gå in på. Och sen så har vi översatt vår patientinformation till arabiska, somaliska och engelska också då.
Strålande. Jag tänker att vi lägger den här länken i själva poddtexten också. Så.
Ja, vad bra.
Det är lätt att hitta.
Men vad spännande. Stort tack Lina och Felicia. Har ni något mer? Du har redan frågat Rebecca i och för sig, men är det något mer som vi ska lyfta angående det här ämnet?
Vad säger du Felicia? Har du några sista kommentarer som du vill förmedla?
Nej, jag tror att vi har täckt det mesta.
Vi tycker att det känns jätteroligt att studien är igång och det känns lite historiskt faktiskt att få genomföra den här prövningen. Och hittills så har vi bara mött positiva åsikter från både personal som vi har varit och pratat för på de olika sajterna och från våra patienter. Så det känns väldigt, väldigt roligt.
Ja, och vi tycker att det låter som en väldigt spännande och rolig studie. Och vi tycker att det känns långt att vänta 4 år. Ja. Men vi får försöka hålla oss. Ja, tusen tack för att ni ville gästa oss och berätta. Och stort lycka till med studien.
Ja. Tusen tack för att ni kom.
Ja, verkligen Lina och Felicia. Lycka till, och vi hoppas på många som joinar, som kommer att delta i studien, så att vi får snabbt resultat.
Ja.
Men då ser vi fram emot att ha ett ytterligare avsnitt om att förebygga havandeskapsförgiftning. Så viktigt.
Jätteroligt.
Ja, hör snart igen.
Ja, det gör vi.
Stort tack Lina och Felicia. Rebecka.
Ja, tack så mycket.
Tack snälla. Så viktigt med kvinnohälsa. Så viktigt med hängivna forskare som vill driva detta vidare. Och såklart att vi ska förmedla detta i Babys podcast. Ja, ja, det var dagens podd. Vi är ju snart tillbaks. Under tiden så får ni jättegärna hänga med oss på Instagram, Babys podcast, även där. Så vi hörs snart igen. Ta väl hand om er, ha det så gott där ute. Rebecka, du och jag också.
Ja, det gör vi.
Hej hej.
Hej då.
Hej hej.
Hej då.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.